Månadens ansikte sitter på en tränande man som inte alltid berättar vad han gör på arbetsplatsen när någon frågar på en fest. Men han skriver romaner utifrån sina jobberfarenheter. Rättsläkaren och deckarförfattaren Elias Palm är chef för Rättsmedicinalverkets avdelning i Lund, dit vi ska nu.
Nu har man tagit en liten trappa.
Ja.
Ja, trevligt.
Inte läges mot hund.
Hej. Är det din hund?
Nej, det är vår universitetslektor.
Okej.
Okay. Var kan vi sitta?
Det är ett oerhört bekvämt och sympatiskt fikarum med en mjuk soffa, lampor. Från fina inredningsbutiken ser det ut som. Det är ungefär raka motsatsen till vad jag hade väntat mig.
Kan tänka mig det. Vi sitter i vårt fikarum. Där vi i personalen här på den rättsmedicinska avdelningen i Lund tar våra pauser. Det är ju oerhört välinvesterade pengar att se till att personalutrymmena är så bra de kan vara. Vi har ju en väldigt speciell verksamhet. Och då är de här återhämtningarna oerhört viktiga och trivseln absolut i centrum.
Det var som sagt inte vad jag väntat mig. Att mötas i trappan av en mysig labrador som lufsar omkring mellan kontor och fikarummets inbjudande soffor. Det här är en del av rättsläkaren och författaren Elias Palms arbetsplats i kanten av sjukhusområdet i Lund. En ganska diskret skylt på tegelfasaden berättar att här huserar Rättsmedicinalverket. Vilket som Elias Palm sa förklarar behovet av trevliga platser på arbetsplatsen för återhämtning.
Så då är det att man är på obduktion och genomför rättsmedicinska obduktioner under några timmar på förmiddagen. Givetvis med fikapauser som man går upp här då. Och under eftermiddagen så genererar ju varje obduktion ganska mycket efterarbete också. Och även man ska hjälpa till och granska andras obduktionsfall. Så att det är åtminstone två läkare som har varit inblandade på varje obduktion. Ett sorts kvalitetsmått på det. Och sen så i min roll som avdelningschef så är det ju ganska mycket administrativt arbete också.
När jag läste på inför att vi skulle ses. Så nu är jag inte säker på om det var i en intervju eller i en hemsidestext du har skrivit själv. Men det stod att man får inte vara rädd för att jobba med händerna i det här yrket.
Nej, men det är ju ett hantverk väldigt mycket att obducera. Och man ska få någon form av tillfredsställelse av att jobba med händerna och tycka att det är roligt att utveckla sin teknik, att bli bättre. Och då talar vi att man visst är en del med kniv men mycket med sax. Och att man då gör den här obduktionen så snyggt och rent som möjligt och så snabbt det går och ändå noggrant. Så att det är väldigt mycket ett hantverk.
Det är ju så idag att vi översköljs, vi som tittar på tv och går på bio, av oerhört detaljerade bilder från bårhus, från obduktioner, från olika rättsmedicinska instanser, speciellt i amerikanska filmer, men även morden i Midsommar, vita overaller och en rättsläkare som reser sig från kropparna. Hur långt från verkligheten är det som beskrivs i tv-serierna? Hur mycket liknar det din vardag?
Ganska lite. Och då ska man också lägga till att bara en sån sak som att de flesta av de fall vi undersöker finns det ju ingen reell mordmisstanke. Utan vi har kanske 15-20 mord max här i Lund. Alltså då sker de inte i Lund utan i Sydsverige då per år. Och vi obducerar ungefär 1000 kroppar här på rättsmedicin i Lund. Så merparten är ju inte det. Och det är ju där uppdraget ligger att utesluta att det skulle vara något brottsligt bakom dödsfallet.
Ja, när är det någon hamnar i dina händer?
Vi har ju alla dödsfall som är onaturliga. Eller där det är svårt att avgöra om de är naturliga eller onaturliga. Vi har alla trafikolyckor till exempel. Alla arbetsplatsolyckor. Ja, alla självmord. Eller rätt sagt det som ser ut att vara ett självmord. Och där ska vi också undersöka och se, är detta det ser ut att vara? Eller finns det någonting som kan väcka misstanken om att det är någon som har försökt få det till att se ut som ett självmord?
Och då skulle det vara ett brott?
Definitivt. Och vi har även folk som har missbruk som också löper en ökad risk att dö en onaturlig död genom till exempel en överdos. Men även lever i en miljö som är farligare och därmed ökad risk för att bli utsatta för brott också. Så de undersöker vi också.
Om du ska kort beskriva din väg till att du är här. Vad jag förstår så började det med juridik som du gav på båten.
Just det. Mina föräldrar kan tillägga är läkare så att jag skulle bli någonting annat. Då valde jag juridik och började på juristlinjen här i Lund. Men efter ungefär 1,5 år så kände jag att jag hade nog övergett medicin av fel skäl. Man kan läsa samma sak som sina föräldrar utan att bara gå i deras upptrampade fotspår. Så att jag flyttade till Stockholm och började läsa på Karolinska istället. Flyttade tillbaka till Skåne efteråt. Så funderade jag då på vilken typ av inriktning jag skulle ha. Och då tyckte jag att det där med rättsmedicin var ju väldigt spännande under kursen, men det är en kort kurs. Så att jag valde att ringa, slå en signal hit till den dåvarande chefen och fråga, finns det möjlighet för ett vikariat? Så jag började här sommaren 2006. Och det var som sagt sommar och det är varmt och det är inte den bästa tiden att påbörja ett arbete på en rättsmedicinsk avdelning. För att vi har även de ankomna kropparna, de som har legat lite för länge innan de hittas. Och det kallas ju rötmånad och det upplever vi även här. Men man vänjer sig vid det. Och folk som arbetar här var oerhört trevliga. Och det var en väldigt trevlig arbetsplats. Så jag fastnade ändå.
Där vi sitter hörs plötsligt ett märkligt ljud i fikarummet.
Det är en hiss. Det är en hiss här mellan våra våningsplan som vi transporterar papper i.
Så det var inte någon som inte längre är med oss som åkte förbi?
Nej, det var papper.
Jag gjorde en gång en intervju, inte så långt härifrån, här i Lund med en tidigare kriminalpolis som hade blivit begravningsentreprenör före pensionen. Och han sa att han upplevde att han var till större hjälp för sin omgivning i den rollen än han hade varit som polis. Att han inte kunde hjälpa människor som polis. Men en läkare ute i den vanliga medicinen är ju till hjälp för sin omgivning. Men hur är det med det för dig?
Jo, och där har man en lite speciell roll som rättsläkare. För att den jag hjälper, jag tröstar inte, jag vårdar inte, jag botar inte. Utan min insats är på den rättsvårdande delen. Alltså jag kanske inte bidrar till att någon lever ett friskare liv. Men jag bidrar till ökad rättssäkerhet i mina bedömningar i mitt arbete. Och ser till att oskyldiga personer inte hamnar i fängelse. Det är det som får mig till att känna att det här är riktigt viktigt. Och kanske till viss del såklart att skyldiga kanske hamnar i fängelse. Men det är underordnat det första. Det viktigare är att oskyldiga personer inte döms till fängelse.
Att ägna sitt arbetsliv åt att jobba med döda människor, har det förändrat Elias Palms egen relation till döden?
Man lever väldigt nära döden och den är närvarande och väldigt reell. När folk säger kör försiktigt, så när jag säger det så lägger jag tror lite mer en fas i det. För jag vet att de här som jag undersöker som har avlidit i trafiken, de gick till jobbet precis så som jag har gått till jobbet på morgonen. De hade ingen aning om att dagen skulle sluta där och att livet skulle sluta där och deras anhöriga visste inte det. Så att man blir väldigt påmind om livets bräcklighet.
När gråter du på jobbet? Gör du det?
Det har hänt. För det händer att vi träffar anhöriga och föräldrar vars barn har gått bort. Och efter ett sånt samtal, då kan tårarna komma. Inte under samtalet, för där, då skulle jag inte varit till mycket nytta.
Du har ju valt att som författare använda dig av dina yrkeskunskaper. Var det självklart?
Nej, det var det inte egentligen, utan det var en väg in i författarskapet och en väg till att bli publicerad. Jag visste att det här yrket och de här kunskaperna skulle underlätta det. Däremot så, min första bok skrev jag inte alls som en deckare. Jag använde mig av yrket och så, men det var egentligen inte tänkt att vara en spänningsbok. Utan fick snarare det epitetet när den behandlades av en förläggare.
Jaha, vad hade du för idé själv då? Att du skulle, vad skrev du för bok?
Det är en befogad fråga. Jag tror att jag skulle säga att det var någon form av drama, roman. Och det var någon kritiker som sa att efter att ha läst halva boken vet jag fortfarande riktigt vem som är död. Och det var aldrig tanken att det skulle vara en spänningsbok, utan det har lagts till vissa moment som för att förhöja tempot lite grann och spänningen.
Det jag tänkte när jag läste, förutom att jag tyckte att det var spännande, men spännande tråd i alla tre böckerna, så var det att det här är en man som har en mission. Han vill vara folkbildande.
Det är klart att jag tycker att det är vissa delar man kan sprida om man besitter viss kunskap om rättsväsendet, om rättssäkerhet. Men även mänskliga egenskaper egentligen. Så jag har ju ett tema i böckerna hur man har sett på homosexualitet till exempel. I både Sverige och Europa. Som jag känner att det har inte riktigt berättats. Varför inte passa på att berätta det?
Du låter pappan till din huvudperson ha ett väldigt dolt liv.
Ja, det är den första boken primärt. Pappan förmodas ha avlidit i en brand och huvudpersonen som är rättsläkare, hon hamnar i sitsen att hon ska utreda vad har hänt. Och det är en högst privat utredning som såklart en rättsläkare aldrig skulle få för sig att göra. Och sen är det ju hans dolda liv som hon försöker nysta i.
Och där så har du vävt in ditt eget liv.
Precis. Jag lever då själv nu som öppet homosexuell, men gjorde inte det under tiden idén till första boken föddes, utan jag levde då i en relation med en kvinna. Och det var egentligen den här tanken. Jag snuddade vid tanken att tänk om jag skulle fejka min egen död för att få leva ett annat liv. Nu valde jag lyckligtvis den betydligt enklare varianten att istället avsluta den relationen och leva ett annat liv. Men bara det att man ser det som ett så stort hinder att då gå igenom processen att komma ut gör att man funderar på det här. Vad gjorde man då när detta var mindre accepterat än vad det är nu? Hur tänkte man på 70-talet? Hur tänkte man på 40-talet? Det var sådana tankar jag hade när jag kom på idén till boken.
Så att det är Ella som hon heter, det är hennes far som du har lånat de dragen till. Vilka drag, eftersom hon är rättsläkare, har du lånat till henne från dig själv?
Alltså Ella består mycket mer av starka kvinnliga karaktärer som jag har haft omkring mig. Där finns karaktärsdrag från min mor och läkare som jag kom i kontakt med under utbildning och sen även under allmäntjänstgöringen. Det kan vara kanske Ellas lite vassa kommentarer som jag kanske ibland lånar från vad jag själv skulle vilja ha sagt.
Men själva yrkeskunskaperna är ju dina egna.
Definitivt. Och där kan man säga också att jag blev lite förvånad över att jag fick jag kan inte säga kritik, men att det poängterades att jag hade skrivit en kvinna i huvudrollen trots att jag var man. Det kan jag säga att det såg jag som en självklarhet när jag ska skriva om en rättsläkare i 40-årsåldern och jag ska ge henne en hjältinnas egenskaper. Och då vill man komma så långt ifrån sig själv som möjligt.
Jag gick in i en bokhandel på väg hit och så frågade jag bokhandlaren om han hade läst det, och det hade han, och han framhöll detta med hur spännande det var att få fackkunskapen sig serverad. Och där får ju jag en känsla av att det är en av dina missioner, att ge en bild av yrket, eller?
Jo, och det tror jag att jag hade kanske som en starkare mission när jag började skriva. För att, precis som du sa tidigare, så målas ju yrket upp ganska mycket i andra böcker och framförallt på film. Och den bilden kände jag att den var inte riktigt rättvisande.
Hur är den bilden då?
Det är mycket kufen, alltså det är mycket den besynnerliga rättsläkaren.
När du går på fest och ska presentera dig, eller när folk frågar, vad jobbar du med då?
Det beror på om jag bjuder upp till att jag vill prata om mitt arbete, så kan jag säga att jag är rättsläkare. Och är jag inte sugen på det, så kanske jag säger att jag är statlig tjänsteman. Det blir inte lika många följdfrågor.
Och om du vill prata, vad händer då?
Folk är generellt sett väldigt nyfikna. Och jag har full förståelse för det. Men det blir också mycket av samma frågor. Jag var och pratade nu på någonting som heter Framtidens offentliga sektor. Och där skulle jag prata om effektiviseringsarbete. Så det var långt ifrån rättsmedicin. Men jag sa ju att jag var rättsläkare. Och det handlade om verksamheten vi bedriver. Och då hade jag direkt min andra slide var att säga: ja, jag skär i döda. Och nej, det är inte som på tv. Och ja, man vänjer sig vid lukten. För det är lite grann de här första frågorna man alltid får. Så tänkte jag att om vi har betat av dem från början, så kan vi ägna oss åt någonting annat sen.
Kunde ni det, eller kom det fler frågor om ditt jobb?
Nej, det gjorde det inte. Och det var lite intressant, att det här var folk som var intresserade av effektiviseringsarbete. Intresset för de frågorna var viktigare än intresset för rättsmedicin.
Hemma då? Frågar din man? Frågar ditt barn?
Nej, inte så mycket. Det var en period när min dotter ställde en del frågor. Och jag har varit och pratat i hennes klass också när hon gick i fyran. Så hade de tema yrken. Och då var jag där och pratade om mina olika yrken. Och det här tycker jag inte man ska göra mer komplicerat än vad det är. Jag har alltid varit väldigt rak mot henne om vad jag sysslar med. Någon måste ju ta reda på vad folk har dött av. Så tycker hon, ja, det är klart någon måste ta reda på det. Hur ska polisen annars veta det? Och det är klart man måste undersöka kropparna i så fall.
Den här serien som du hamnar i Skånes taltidning, den heter Månadens ansikte. I det så ingår att vi ber personen beskriva sig själv. Hur ser du ut?
Jag antar att jag ser ut som en man som närmar sig det 40 med någonting som jag hoppas är de grå tinningarnas charm.
Är det något grått där?
Ja, det har blivit här uppe mot det främre hårfästet här. Märkligt nog från det att jag tillträdde som avdelningschef.
Men berätta konkret, hur ser det ut? Aron, näsa, frisyr, hela millivitten.
Okay. Då, det var ju jättesvårt. För då tänker jag mig på det som avviker från någon form av standard. Jag har väl ett hyfsat proportionerligt ansikte, tror jag. Kanske markant näsa. Ganska mörka ögonbryn, ganska buska ögonbryn, blågrå ögon.
Markant näsa, vad menar du med det?
Jag har bott i Japan ett år. Där tyckte de att jag hade en väldigt prominent näsa. Den stack liksom ut. Så att det är lite karaktär kanske. Jag är alltid nästan slätrakad. Och har brunt hår. Kort vid tinningarna och långt mer över kalotten.
På dina intressen på hemsidan står det att du tränar, syns det?
Ja, det gör det. Jag tränar flitigt. Jag mår inte bra om jag inte rör mig. Så att jag styrketränar ett par gånger i veckan och springer ett par gånger i veckan. Vi kan gå igenom här.
Ett laboratorium.
Ja. Och det är här två av våra medarbetare jobbar med att se till att läkarna kan titta på vävnadsbitar i mikroskop. Små, små bitar av organ som vi tar vid obduktionerna. Och därefter kan man skiva den som en liten osthyvel.
Och till exempel, vad för vävnadsprov är det man kan kolla här?
Ett standardfall innefattar några bitar från hjärtat, bitar från lungorna, en bit lever, en bit från vardera njure och från bukspottkörteln.
Och det vi ser är glasskivor med vad jag skulle säga ser ut nästan som en liten skvätt akvarellfärg mellan.
Precis, men det är då inte ett utstryk av färg, utan i själva verket är det ett mycket, mycket tunn skiva av den här vävnaden.
Kan du säga utifrån bara att se de här proverna ligga här vad det handlar om?
Det enda jag kan se av dem är att det finns små markeringar där läkaren har markerat att här har jag hittat någonting. Det är ett litet kryss på, där tänker jag också med att här har någon tyckt sig se någonting i bukspottkörteln. Men detta är ganska rutinmässiga obduktionsfall, tror jag.
Det luktar absolut ingenting här inne.
Nej, och jag kan inte ens bedöma längre vad som luktar och inte luktar. Jag har vant mig vid allting som luktar här, men det är intressant att säga att det inte luktar någonting här.
Så där på väg ut nu, men sista fråga. Vad tror du, vad har folk i gemen för bild av vad du gör här egentligen?
Jag tror att de är fascinerade men lite rädda över det som sker i obduktionssalen. Man vet inte vad som händer där. Man tänker sig att vi skär i de döda. Vilket nog skrämmer folk. Och som jag brukar säga när folk är på besök här, att stå inte, för vi har ju poliser till exempel som är med på obduktionen, att stå inte 2-3 meter ifrån. Ta några steg närmare så ser du att vi undersöker de döda.
Avslutade rättsläkaren och författaren Elias Palm när vår reporter Dodo Parikas mötte honom på Rättsmedicinalverket i Lund. Palm har hittills gett ut 3 spänningsromaner: Corpus Delicti, Causa Mortis och Memento Mori. Alla 3 utspelas delvis i Malmö, fast staden och dess platser aldrig nämns vid namn. Och alla 3 finns även inlästa som talböcker.